بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. Detta är den sista lektionen i liknelser från profeten Muhammad Sunna sallallahu alaihi wasallam. Och vi tänkte idag gå igenom liknelser relaterade till zuhud, till dunya. Och dessa liknelser kommer att handla om hur kort det världsliga livet är. De kommer att handla om hur värdelöst det världsliga livet är jämfört med nästa liv. Och de kommer att handla om hur vi ska förhålla oss till detta världsliga liv. Och vi finner dessa liknelser i Koranen på flera verser. Hur Allah subhanahu wa ta'ala liknar dunya med nästa liv. Och hur värdelöst detta liv är jämfört med nästa liv. Och detta dunya ska vi känna till att det är någonting litet. Någonting haqir, qalil. Och om man jämför dunya med akhira så är det lite. Och dunya som i grunden är litet är nästan slut. Så vad finns kvar av detta lilla? Pyttelite. Och vad har vi fått av detta pyttelilla? Vi har fått 50, 60, 70 år. Och hur mycket är kvar av den tiden vi har fått? Så det är otroligt lite om man jämför med vad som väntar i nästa liv. Och vi finner, som sagt, massvis med verser i Koranen där Allah subhanahu wa ta'ala uppmuntrar oss till att sträva efter nästa liv och att inte vara besatta av det världsliga livet. Och vi finner också massvis med hadither om detta. Och det är det vi tänkte tala om idag. Men vi kommer bara att gå igenom de hadither som nämner en liknelse. Liknelsen av dunya. Och hadither relaterade till zuhud. Och ordet zuhud betyder ju ungefär att hålla sig borta från någonting. Motsatsen till att vara besatt och att sträva efter. Att vara besatt av detta världsliga liv, av dess makt, dess skönhet, dess rikedomar. Så motsatsen är att inte lägga stor vikt vid dessa saker. Att inte vara besatt av dessa saker. Och att inte låta dunya vara ett hinder eller någonting som kommer att distrahera dig från att komma till paradiset. Eller komma närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. För det är då som dunya har blivit skadligt. Dunya kan brukas på ett gott sätt och kan missbrukas. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-munafiqun: Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalakum wa la auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Troende, låt er inte distraheras av era pengar och era barn från att minnas Allah. Den som gör det är från förlorarna. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner i denna aya att de som distraheras av att dyrka Allah, minnas Allah och göra det som de skapades för, på grund av sina rikedomar och på grund av sina barn och andra världsliga saker, är folk som kommer att förlora. Min al-khasirin. De kommer att förlora i detta liv och i nästa liv. Så dunya, det här världsliga livet, blir farligt när det blir en distraktion från att komma nära till Allah subhanahu wa ta'ala. När man hoppar över bönen på grund av ett arbete, då har dunya blivit otroligt farligt. När man hoppar över salat och skjuter upp salat tills tiden har gått ut på grund av skolan. När man rakar sitt skägg på grund av ett arbete. När kvinnan tar av sin hijab på grund av arbete eller skola. Eller pengar och någonting liknande. Då har dunya blivit en riktig fitna. Och zuhud betyder nödvändigtvis inte att man är fattig. Islam har uppmuntrat oss till att jobba. Till att tjäna våra egna pengar. Att inte vara beroende av andra. Och profeten Muhammad alaihi salam sa till sahaba: det är bättre att du lämnar dina arvtagare rika än att du lämnar dem som tiggare. Och vi finner att sahaba som Abdurrahman bin Auf, Abu Bakr, Uthman var rika. De hade mycket pengar. Men vad gjorde de med sina pengar? Och vad investerade de sina pengar i? Ayyuhan. Vad gjorde de? Slösade de sina pengar på dunya? Nej, wallahi, de investerade sina pengar i islam. I att ge seger till denna religion. Till att försvara islam. Till att sprida islam. Så deras rikedom blev en vinst för dem. I dunya och i akhira. Men dessa människor är tyvärr få. De som använder sina rikedomar i ett gott syfte. Till någonting som gör Allah nöjd. De flesta människor som blir rika förlorar tyvärr förståndet. Som vissa av Salaf sa, att dunya är som ett rus. Yani det gör personen berusad. Det gör personen berusad. Och han kommer inte att vakna upp från sitt rus tills döden kommer. Och då vill han ångra sig. Men då är det för sent. Och som vissa av Salaf sa, att dunya är som saltvatten. Ju mer du dricker, ju törstigare blir du. Allah musta'an. Så vi ska sträva efter att försörja oss. Men vi ska inte vara besatta av dunya. Det ska inte vara vårt viktigaste mål. Och vi ska veta i slutändan att hur mycket vi än strävar efter dunya, så kommer vi inte att få en enda krona mer än vad Allah har skrivit för oss. Allah Azza wa Jal skrev ödet. Och han har skrivit varenda krona vi kommer att äga. Vi kommer att tjäna. Och du kommer inte att lämna dunya och ha tjänat en krona mer eller mindre än vad som är skrivet. Och subhanallah, man finner folk som tuttar ut sig. Och kompromissar med sin religion på grund av dunya. Men de får ändå ingenting mer i slutändan. Och vi finner folk som flyr från dunya. Men de får ändå mer. För dunya är skrivet vad de ska få. Och det går inte att undgå. Och lyssna på denna mycket fina liknelse från Abu Sa'idin radiyallahu anhu. Där han säger att profeten Muhammad alayhi salatu wasalam säger att Allah subhanahu wa ta'ala håller tillbaka dunya från en tjänare. En troende tjänare. Trots att han älskar dunya. Så som ni håller tillbaka mat och dryck från era sjuka. Och denna hadith finns i Tirmidhi och den är sahih. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala delar ut sin rizq, sin försörjning till vem han vill. Hur mycket han vill. Men Allah subhanahu wa ta'ala håller ibland tillbaka. Och ger inte sin tjänare dunya. Han gör inte sin tjänare rik i dunya. För han vet att det här kommer att skada honom. På samma sätt som om vi har en sjuk person som vi ska ta hand om. Kanske inte ger den här sjuka personen viss mat och viss dryck. För vi vet att den här mat och dryck kommer att skada personen. Kommer att göra personen sjukare. Eller kommer att förtjäna personens tillfriskning. Eller hur? Du tar hand om ett barn med diabetes. Ska du ge den Coca-Cola? Nej. Du vet att det kommer att skada den. Men barnet kanske vill ha Coca-Cola. Tycker om Coca-Cola. Men du håller tillbaka denna mat. Vissa sjuka kan inte äta fett. Kan inte äta varm mat, kall mat och så vidare. För det kommer att skada personen. Trots att personen tycker om det. Så förbjuder man den här personen från dessa saker. Så Allah subhanahu wa ta'ala håller tillbaka dunya från oss. Trots att vi älskar den. Och då säger Ibn Abd al-Barr, för att de lärde har sagt att en person som får mycket dunya kanske kommer att skadas av det. Det kanske kommer att få honom att glömma bort Allah och ta honom bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah ger honom mindre dunya. En annan person kanske kommer att ta skada av fattigdom. Det kanske kommer att ta honom längre bort från Allah. Kanske kommer att få honom att falla in i haram, stöld och bedrägeri och så vidare. Så Allah Azza wa Jal ger honom lite mer. Så att han inte ska behöva falla in i det som för honom bort från Allah. Så subhanallah, Allah Azza wa Jal är rättvis. Han är al-adil, al-hakim, rättvis och vis i det han delar ut och han ger i rätta proportioner till alla. Allah säger också: "Walau basata Allahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunzilu biqadarin ma yasha." Att om Allah azza wa jall skulle ge risk, pengar, rikedomar till folket, alltså som de vill, Allah skulle göra alla på jorden rika, labaghaw fil ard, vad skulle folket göra? De skulle göra överträdelser på jorden. Yani de skulle göra synder och ondska på jorden. Men Allah sände ner biqadarin ma yasha, yani så mycket som han vill. Så det här är ett test från Allah subhanahu wa ta'ala. Att vissa är rika, vissa är fattiga, vissa har lagom. Och i slutändan så är dunja och dess rikedomar inte någonting att gråta över att man har missat. För om dunja skulle vara värt någonting hos Allah subhanahu wa ta'ala, så skulle han ge det till sin tjänare. Till Muhammad alayhi salatu wassalam, som var den bästa människan som gått på jorden. Men Allah subhanahu wa ta'ala sparade till honom vad som är bättre i nästa liv. Låt oss nämna några hadither som tar upp vad dunja är värt med nästa liv. Om man jämför dunja och al-akhira. Den första hadithen berättas från Jabir radiyallahu anhu. Och där säger han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gick i marknaden. Och runt omkring sig hade han sahaba. Och han gick förbi ett litet lamm. Ett dött lamm. Som man hade slängt. Dess ägare hade slängt det vid vägen. Och det var ruttet. Och inte bara att det var ruttet, det var också defekt. Den hade något missbildat öra. Så det ligger här ett kadaver. Ett ruttet djur bredvid vägen. Och då så frågar profeten Muhammad alaihi salatu wassalam: "Vem av er vill köpa det här lammet för en dirham?" Ja, vem av er vill köpa det här ruttna, döda, äckliga lammet för en dirham? Så sahaba sa: "Ingen vill köpa den. Vi vill inte ens ha den gratis." Och då så säger profeten alaihi salam: "Vem av er vill ha den? Den är gratis." Och då så sa de: "Wallahi, vi vill inte ens ha den även om den lever. Den ser gärna konstig ut. Vi är inte ens intresserade av den om den skulle leva." Och då så sa profeten alaihi salam, och han svär vid Allah, att "Wallahi, la dunya ahwanu ala Allahi min hada alaikum." Wallahi, dunya är mindre värt hos Allah än vad det här döda lammet är värt hos er. Dunya är mindre värt hos Allah än vad det här döda, ruttna, vidriga lammet är värt hos er. Ikhwan, för att vi ska förstå denna liknelse. Vem av er är intresserad av att köpa ett ruttet lammkadaver med flugor och larver som stinker? Vem vill köpa den? Vem vill ha den? Vad gör vi om vi finner den ute? Vi ringer någon som städar bort den, tar bort den. Eller hur? Som han har. Hela dunja och allt som finns på dunja är mindre värt hos alla än vad det här ruttna lammet är hos oss. Subhanallah. Så har dunja något värde hos alla? Och sen så sa profeten al-Islam någonting väldigt vackert. När han sa att wallahi, dunja är mindre värt hos Allah än vad det här är hos er. Fala alfiyannaha ahlakat ahadan minkum. Så låt mig inte finna att denna dunja har förstört någon av er. Yani den här dunja är så värdelös. Den är inte ens värd ett ruttet lammkadaver. Så låt mig inte finna att den här värdelösa dunja har förstört er. För profeten Muhammad alaihi salatu wasallam visste att dunja är en fitna. Varje umma har en fitna och en fitna är pengar, som han sa. Och han visste att dunja kommer att öppnas för denna umma. Och att dunja kommer att förstöra vissa människor. Så som det förstörde bland Israel innan oss. Vi kommer att tävla om dunja. Och vi kommer att bråka om dunja. Och vi kommer att bli giriga om dunja. Så låt mig inte finna. Denna värdelösa dunja har förstört någon av er. Det här är profetens råd, alaihi salatu wassalam. Men tyvärr, hur många muslimer har inte gått under på grund av dunja. Hur många lämnade inte salah på grund av den där utbildningen? Hur många tog inte av hijab för att det är så svårt att finna jobb? Hur många rakade inte skägget för att det är så svårt att finna jobb? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och hur många muslimer bråkar inte på grund av dunja, på grund av makt? Subhanallah. I en annan väldigt vacker liknelse som finns i Sahih Muslim, som berättas från Mustawrid radiyallahu anhu, så säger han att profeten Muhammad alayhi salatu wasalam säger att liknelsen av dunja och akhira, om du jämför dunja med akhira, så är det som att du går och stoppar ditt finger i havet. Kolla vad som stannar kvar på fingret. Och denna hadith finns i Muslim. Vad är den här liknelsen? Liknelsen av det här dunya och el-akhira. Och när man säger akhira, vad är det man syftar på? Jannah. Eller hur? En elden är inte någonting att, som man strävar efter, utan jannah. Så jämför dunya. Och här är ni allting vackert du kan tänka dig på dunya. Allt du kan önska dig i dunya. Alla dessa villor och bilar och Ferrari. Så allt du kan önska dig i dunya. Allt. På hela dunya, från det att Allah skapade Adam tills domedagen. Allt som någonsin har funnits på dunya jämfört med akhira. Det är som att du går fram till världens hav. Okej? Okay? Och du stoppar ner fingret i havet. Det lilla vattnet som fastnar på fingret, det är dunya. Och akhira, det är världens hav. Har havet minskat av att du doppade fingret i det? Nej. Havet fylls på hela tiden. Eller hur? Oändligt. Mashallah. Men det här lilla vattnet på fingret, är det oändligt? Nej, det är en eller två droppar. Subhanallah. Så i matematik och i procent, vad är dunja och akhira för någonting? Går det alltså att räkna ut de här två dropparna med världens hav? Denna jämförelse. Subhanallah. Förstår ni hur värdelös denna dunja är jämfört med akhira? Förstår ni? Och därför så sa också profeten alaihissalam, som det berättas från Sahl ibn Sa'd, att om dunja skulle ha värdet av en flugas vinge hos Allah subhanahu wa ta'ala, så skulle han inte ge en kafir ett glas vatten att dricka. Genom denna dunja är så låg och betydelselös hos Allah Azza wa Jal, att han låter hans fiender, de som förnekar honom och sätter medgudar vid hans sida, han låter dem äta och dricka och njuta av dunja. För att det har inte något värde hos honom. Men om dunja skulle ha ett värde hos Allah subhanahu wa ta'ala, så skulle han inte ge det till sina fiender. Eller hur? Om du skulle ha en fiende, det är krig till exempel, du stoppar honom i fängelse, skulle du ge honom den bästa maten i fängelset? Skulle du göra det? Eller sämsta maten? Sämsta. Han är din fiende. Eller hur? Du har inget värde hos dig. Du ger inte honom någonting som du gärna uppskattar. Så dunja är värdelös hos Allah. Och det är inte ens värt vad. Hos Allah Azza wa Jalla är inte dunja värt en flugas vinge. Ikhwan, vem av er vill köpa en flygvinge? 1000 spänn. 100 spänn. 10 spänn. En krona. Ingen, eller hur? Subhanallah. En flygvinge. Dunja är inte ens värd en flygvinge hos Allah subhanahu wa ta'ala. Förstår ni hur värdelös denna dunja är jämfört med akhira? Hur ska vi då vara i denna dunja? Det finns ett väldigt vackert råd från våran ärade profet alaihi salatu wassalam, som han gav till Abdullah ibn Umar. I en väldigt känd hadith som finns i Sahih Muslim. Och den finns också i andra källor. I denna hadith så nämnde Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma att profeten Muhammad alayhi salatu wasalam tog honom i axeln. Och han sa: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Var i dunya som att du är en främling eller som att du är på resande fot. Wa'ud nafsaka fi ashabil qubur. Och räkna dig själv bland gravens folk. Och sen så sa profeten alayhis salam: "Idha asbahta fala tuhaddith nafsaka bil masa." Om du lever på morgonen så förvänta dig inte att leva till kvällen. Och om du lever på kvällen så förvänta dig inte att leva till morgonen. Och använd din hälsa innan din sjukdom. Och använd ditt liv innan din död. För du vet inte, ja Abdallah, vad du kommer att kallas imorgon. Och denna hadith är sahih. Finns berättad av al-Bayhaqi med andra. Så vad är det profeten a.s. här ger för råd till Abdullah ibn Umar? Han tog honom i axeln och han sa: "Kun fi dunya ka annaka gharib." En liknelse. Var i dunya som en främling eller som en förbiresande person. Hur ska vi vara i dunya? Vi ska vara som främlingar eller resenärer som är på förbiresa. Främling. Hur är man när man är främling på en plats? Är man bekväm? Inget är lika bra som hemma, eller hur? Borta bra, men hemma bäst. Ja. När man är på en främmande plats så känner man sig inte riktigt bekväm och man förbereder sig för sin hemresa och vad man ska ta med sig till sin hemresa. Och ens hjärta är inte heller fäst vid den främmande platsen som man befinner sig på. Och samma sak ska gälla oss i dunya. Våra hjärtan ska inte vara fästa vid den här främmande platsen. Och vi ska förbereda oss för den dagen då vi ska återvända. Och då måste vi ta med oss någonting. Ja? Återvända vart?
Allah.
Till Allah. Och vad är det vi ska ta med oss? Våra gärningar. وَتَزَوَّدُ فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى. Som Allah säger att samla på er. Zad, yani det man har med resa. För den bästa zad är taqwa. Eller så är man i detta liv som en förbiresande. En person som inte alls är stadgad eller som inte alls har slagit sig ner någonstans. Utan man är ständigt på resa. Och därför så brukade profeten al-Islam säga till vissa av sahaba, och han gav dig rådet, att låt din zad, låt det du äger av dunya vara som en zad rakib. Som det som personen på resande fot äger. Samla inte på det mer än så. Så vi ska vara i dunya som främlingar. Vad menas med det? Vi ska inte vara bekväma i dunya. Det är inte vårt riktiga hem. Vi skapades inte för detta liv. Allah Azza wa Jal skapade oss för det nästa livet. Ja? Allahumma la isha illa isha al-akhira. Som profeten Muhammad a.s. sa: "Å Allah, det finns inget liv förutom nästa liv." Och våran fader Adam och våra moder Eva blev utvisade från paradiset. Det är vårt riktiga hem. Och det är dit vi ska sträva efter att återgå. Att komma tillbaka till. Eller hur? Paradiset är det riktiga hemmet. Det eviga hemmet. Och det är dit vi ska sträva efter att komma tillbaka till. Så man ska inte vara fäst vid detta världsliga liv. Och därför så sa vissa av sahaba att en troende finner ingen vila i detta liv. Han finner ingen vila tills han sätter sin första fot i paradiset. Ja, när man känner sig inte riktigt bekväm i dunya. Om du känner dig för bekväm i dunya, som att du har nått ditt mål, då är det någonting fel. Utan man ska vara i det här dunya som en resande människa. En främling. Man hör inte hemma i denna dunya. Utan man strävar efter att komma till sitt riktiga mål. Och sen så sa profeten alayhi salam till Abdullahi: "Och räkna dig själv bland gravens folk." Yani, vet att du kommer att dö. Du är inte en person som lever för evigt. Du kommer att ligga i graven. Och sen sa han att om du lever på morgonen så vänta dig inte att leva till kvällen. Och det här nämns i vissa hadither som Abdullahs uttalande. Men det nämns i vissa hadither som profetens uttalande, alaihissalam. Att om du lever på morgonen så väntar det inte att leva till kvällen. Och om du lever på kvällen så väntar det inte att leva till morgonen. Vad menas med det? Att man ska inte ta för givet att man kommer att leva länge. Att kallas, jag lever, jag kommer gå i pension och jag kommer göra si och si och så. Allah har alla. Du vet inte om du lever imorgon. Vi vet inte om vi lever till nästa vecka, till nästa månad, till nästa år. Döden har ingen bestämd tid som vi känner till, eller hur? Och döden kan man inte fly ifrån. Det är ingenting du skriver in i din kalender. Att det här datumet ska jag dö. Eller hur? Hur många unga människor har inte lämnat oss? Som vi kände. Eller hur? De var med oss igår och idag ligger de under jord. Hur många gamla människor som vi trodde skulle dö lever bland oss? Hur många sjuka lever inte? Och hur många friska har inte lämnat oss? Hur många personer gick inte och la sig? Friska unga. Och vaknade inte dagen efter. Eller hur? Så varje dag kan vara din sista dag. Och därför så gav också profeten Muhammad alaihissalam ett väldigt fint råd. I en liknande hadith. Då han sa att låt varje bön vara som din sista bön. En elev varje dag som att det vore din sista dag. Och be varje bön som att det vore din sista bön. Om du fick veta att du skulle till exempel avrättas imorgon. Hur skulle du då leva denna dag? Fylld med skämt och skoj och film. Eller skulle den vara fylld med bön och salah och dua och tauba till Allah subhanahu wa ta'ala? Eller hur? Om du fick veta att du kommer dö om 5-10 minuter. Och du fick chansen att be en salah. Hur skulle du be denna salah? Skulle du stå och tänka på massa andra saker? Eller skulle du be med värsta khushu' och tauba och gråta inför Allah subhanahu wa ta'ala? Eller hur? Det är så vi borde leva varenda dag. Allah musta'an. Men tyvärr, vi är i ghafla. Allah musta'an. Och sen så sa profeten alaihissalam att vi ska använda وَخُدْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَدِكَ أَوْ قَبْلَ سُقْمِكَ. Använd din hälsa innan din sjukdom. Och använd ditt liv innan din död. Och det här liknar ett annat råd som profeten Muhammad alaihissalam gav till sahaba. Då han sa, använd 5 saker innan 5. Ta vara på 5 innan 5. Ta vara på din ungdom innan det att du blir gammal. Och ta vara på din hälsa innan din sjukdom. Ta vara på din rikedom innan din fattigdom. Och ta vara på din fritid innan det att du blir upptagen. Och ta vara på ditt liv innan din död. Denna hadith finns i Al-Hakim och Sheikh Al-Bani säger att den är sahih. Så vad menas med detta? Att man ska ta vara på livet. Man ska ta vara på sin ungdom. Sin hälsa. Ni är unga. Ni är friska. Ni är starka. Om ni inte dyrkar Allah nu. Och tar vara på denna hälsa. Och den fritid ni har. Och den styrka ni har. När ska ni då dyrka Allah? Om det inte är i denna tid. Och skjut inte upp det. Och säg inte att jag ska bli en bättre människa senare. För vi vet inte om senare kommer. Kanske det blir för sent. Och då ångrar man sig. Och man önskar att man kunde vrida tillbaka tiden. Men något sånt finns inte, eller hur? Hatta idha jaa ahadahum al-maut. Tills döden når någon av dem. Vad då han säger för någonting? Qala rabbi irji'un. Låt mig gå tillbaka, min herre. Så kanske jag kommer att göra goda gärningar. Det är bara ord han säger. Så att det finns ingen återvändo. Och därför säger ulema att tiden kan delas in i 3. Den som har varit, den som är och den som kommer. Den som har varit kan vi inte vrida tillbaka och uppleva. Vi kan inte ändra på vad som har varit. Har du gjort någonting dåligt, har du gjort fel i det som har varit, så ska du göra toba. Khalas. Toba. Vad som väntar framtiden är ingenting som vi kan bestämma över. Vi vet inte hur saker och ting kommer att bli. Så det lämnar vi till Allah. Men däremot den tredje, och det är nuet. Där har vi en chans att välja vad vi vill göra. Det är där vi lever och det är den tiden vi ska ta vara på och fylla nuet med goda gärningar. Så ta vara på din hälsa innan det att du blir sjuk. Och ta vara på livet innan döden. Och så sa han: فَإِنَّكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَدْرِ مَا إِسْمُكَ غَدًا. För du, ja Abdallah, vet inte vad du kommer att kallas imorgon. Yani du vet inte om man kommer att kalla dig för levande eller död imorgon. Det vet vi inte. Allah musta'an. Så det här rådet, att vi ska vara i dunya som resande. Det var någonting som profeten Muhammad alayhi salatu wassalam själv praktiserade. Han är våran bästa förebild, alayhi salatu wassalam. Den bästa människan som gått på jorden. Och den som hade det bästa beteendet. Lyssna på denna mycket fina hadith som berättas från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Där han säger att Umar ibn Khattab radiyallahu anhu gick in till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och han befann sig i ett rum. Och profeten Muhammad alayhi salatu wassalam låg och sov på en hasir. En matta som var gjord av palmblad. Och ni vet ju alla att palmblad är väldigt hårt. Väldigt strävt. Det är ingenting mjukt att ligga på, utan det är väldigt, väldigt hårt. Så han låg och sov på en matta av palmblad. Och vissa hadither nämnde att han hade bar överkropp och hade bara på sig en izar. Och att han hade en kudde också som var fylld med palmblad. Alayhi salatu wassalam. Och att en del av kroppen också var utanför denna matta. Och vissa hadither nämner också att Umar kollade runt sig i huset. Det rummet, och han såg nästan ingenting. Han såg en sa'a. Några kilo av sha'ir. Av någon form av säd. Och det fanns inte speciellt mycket i detta rum. Och så satte sig profeten upp, alayhi salatu wassalam, och dessa palmblad eller palmmatta hade lämnat märken på hans kropp, alayhi salatu wassalam. Och då så sa Umar: ja Rasulullah, låt oss fixa en säng åt dig. Låt oss fixa någonting bättre åt dig än detta. Och då så svarade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ma li wa li dunya. Vad har jag med dunya att göra? Jag är bara som en förbiresande människa. På en varm dag som sätter sig under skuggan, i skuggan på ett träd. En liten stund och sen så fortsätter jag min resa. Och denna hadith finns i Ahmed och Tirmidhi. Och den är sahih. Så här så sa profeten al-Islam: vad har jag med dunya att göra? Mali wa dunya. Vem bryr sig om en säng? Vem bryr sig om en soffa? Vem bryr sig om? Mali wa dunya. Vad har jag med dunya att göra? Jag är i dunya som en resande. Som sätter sig under trädet i skuggan för att skydda mig från hettan. En liten stund och sen fortsätter jag min resa. Yani min vistelse i dunya är som den här vistelsen under trädet. I skuggan. Och skuggan försvinner ju, eller hur? Och skuggan är, och denna tid under skuggan är en väldigt kort tid. Så det var så som profeten Muhammad alaihissalam såg sig i detta liv. Och det finns en annan riwaya på samma hadith. Då Umar radiyallahu anhu gick in och han såg profeten alaihissalam i detta tillstånd. Detta väldigt simpla tillstånd. Så började Umar att gråta radiyallahu anhu. Och då så sa profeten: ma yubkika ibn al-Khattab. Vad är det som får dig att gråta, son till Khattab? Och då så sa han: o Allahs profet, hur kan jag låta bli att gråta? Och den här mattan har lämnat såna här märken på din kropp. Och jag ser ingenting av värde i huset. Medans Kisra wa Kaisar, konungen av Persien och konungen av Europa, befinner sig bland floder och frukter och sitter på sängar av guld och siden och silken. Och du är Allahs bästa skapelse. Du är Allahs profet. Och då så sa profeten alaihissalam, ibn al-Khattab, amma tarda an takuna lana al-akhira wa lahum ad-dunya. Ibn al-Khattab, nöjer du dig inte med att de får ad-dunya och vi får al-akhira? Och då så sa jag, jo ja Rasulullah. Och en annan hadith så sa han, de är ett folk som har fått sitt goda, yani tayyibatuhum, dess goda har de fått påskyndat. De har fått det i detta liv, men det kommer snart att försvinna. Och vi är ett folk vars goda har skjutits upp till nästa liv. Så kolla här på hur profeten alaihissalam såg på kuffar. Allah gav kuffar rikedomar. De satt på troner och sängar av guld och siden och silken, bland frukter och floder. Men han såg det som någonting kort, som snart kommer att försvinna. Kullu man alayha fan. Allt på dunya kommer att försvinna. Eller hur? Och dessa människor, hur rika de än har varit, kommer att lämna dunya utan någonting. Och kommer att återuppstå utan någonting. Och kommer sedan att rannsakas av Allah subhanahu wa ta'ala. Och dessa kuffar som hade så mycket i dunya kommer då att möta Allah utan några som helst goda gärningar. Och kommer sedan att kastas i helvetet för att brinna där i för alltid. Utan någonting. Så är de värda att avundas? Är de det? Någon bor i Beverly Hills, villa, 100 miljoner, 20 Ferrari och bla bla bla. Wallah, är de inte värda att avundas? Eller hur? Utan de har fått sitt goda i dunya. Och inshallah, Allah ger oss sitt goda i akhira. Så man ska tänka. Att det finns någonting bättre som väntar. Hur mycket du än får av dunya, så är det ingenting jämfört med akhira. Och därför så berättade profeten Muhammad a.s. om den man som levde rikast på dunya. Från Adam till sista människan. Den människan som hade det bäst ställt av alla människor i mänsklighetens historia. Kan ni tänka er hur rik han var? Taib, hur bra liv han hade. Allah kommer att bara doppa honom i helvetet. Ner och upp. Och sen kommer Allah att fråga honom, har du njutit av dunya? Och då kommer mannen att säga nej, wallahi. En allt det goda han levde med i dunya är bortglömt. Och sen tillbaka till helvetet. Och Allah kommer att hämta den människan som hade det svåraste dunya någonsin. Muslimen som hade det svårast, som fick mest prövningar av alla människor, fattigdom och allt möjligt. Och Allah kommer att ta in honom i paradiset. Och Allah kommer att fråga honom, har du lidit någonting i dunya? Och den här mannen säger nej, wallahi. Så allting blir bortglömt. För att nästa liv, wallahi, är mycket bättre. Och som profeten alaihissalam sa, att bara platsen av en liten piska, yani, folk hade piskor förr i tiden till djuren, 1-2 meter i Jenna är bättre än allt som finns på dunya. Vad? 2, 1 kvadratmeter i Jenna är bättre än allt som finns på hela dunya. Han sa i en annan hadith att sjalen som kvinnorna i Jenna har på huvudet, en sjal av skönhet, inte hijab, utan en sjal av skönhet, är bättre än allt som finns på dunya. En liten tygbit är bättre än allt som finns på dunya. Han sa också Sa'd ibn Mu'ads näsduk i Jannah är bättre än allt som finns på dunya. Så dunya, wallahi, är värdelöst jämfört med akhira. Och vi har sagt det förut. Med den här mannen som får den sista platsen i Jannah. Den lägsta platsen. Och vi säger inte sämsta platsen, för det finns ingen dålig plats i Jannah. Han får den sista platsen i Jannah. När alla har gått in får han gå in i Jannah. Vad får den här mannen för någonting? Någon som är jahil kanske tänker att han får någonting värdelöst igen. Men vad får den sista mannen i Jannah? Det har nämnts i 2 hadither. En hadith nämner att han får som 50 kungariken. Kungariken i dunya. Och den andra hadithen nämner att han får som 10 stycken dunya. Han får som 10 dunya. brukar säga, tänk er 10 världskartor bredvid varandra, ta bort haven. Det där är hans mark. Hans mark. Och han får önska vad han vill. Och vissa hadith nämner att Allah säger önska. Och han står och önskar och önskar och önskar och önskar. I 3 dygn. Allt han kan tänka sig. Subhanallah. Och Allah påminner honom, vill inte ha det här, vill inte ha det här, vill inte ha det. Subhanallah. Och mannen tror att han har den bästa platsen i Jannah. Subhanallah. Allah måste. Subhanallah. Amr ibn al-As sa, kana nabiyukum azhadu an-nasi fi ad-dunya wa asbahtum aghrabu an-nasi fiha. Subhanallah. Amr ibn al-As sa att eran profet var den som hade mest zuhud i dunya, men idag så har ni blivit de som bryr sig mest av dunya. Subhanallah. Vad skulle han säga om han såg muslimernas tillstånd idag? Allah musta'an. Så dunya kan vara otroligt farligt. Dunya, om det missbrukas, kan förstöra människans religion. Och det finns en väldigt vacker liknelse som just illustrerar denna fråga. Och det är en hadith som berättas från Ka'b ibn Malik, Abu Huraira och andra av sahaba. Hadithen där profeten Muhammad a.s. liknar skadelsen som dunya kan göra på en människas religion med de här hungriga vargarna som släpps bland får. Och i dessa hadither så säger profeten Muhammad a.s. att muslimens strävan efter makt och pengar är minst lika skadlig som 2 hungriga vargar som släpps bland en flock med får. Och en annan riwaya som släpps i en fårhage och dess ägare är borta. Så vad är den här liknelsen? Muslimens strävan efter dunya, efter rikedomar och makt, är lika skadlig för hans religion som att släppa 2 vilda, hungriga vargar i en fårhage. Och ägaren är borta. Han kommer tillbaka på morgonen. Vad tror ni kommer hända med dessa får? Du har 50, 60, 70 får och du släpper in 2 galet hungriga vargar som är helt vilda. Kommer de att skona något lamm? De kommer äta, bita, riva. Ja, ni, alla lamm kommer typ vara skadade. De som inte är dödade kommer vara skadade. Eller hur? Muslimens strävan efter makt och pengar är minst lika skadlig för hans religion som de här 2 vargarna som släpps bland fåren. Vad menas här? Att få är de människor som kommer ur strävan efter makt av pengar och har skonat sin religion. De är mashallah bra muslimer. Yani när folk börjar bli besatta av pengar så är de beredda att få dessa pengar med alla möjliga medel. Halal eller haram spelar ingen roll. Skada människor, lura människor, bedra människor spelar ingen roll. Viktigast är att bara få pengar. Och när de väl fått upp smaken för pengar så är de inte beredda att överge den. Utan då ökar bara girigheten, eller hur? De har ingen rädsla för Allah Azza wa Jalla. Alltså, pengar är viktigast. Och hans religion tar en otrolig skada. Och sen strävan efter makt. Status är också någonting farligt. Som också har förstört många människors liv. Där man vill bli president, man vill bli kung. Och man är beredd att döda och slakta. Och bli en tyrann för att behålla denna makt och så vidare. Förstör också folks religion. Och därför finner man att Allah Azza wa Jal klandrar de som strävar efter makt i dunya. Salaf ville inte ha makt. När man gav dem makt, de sa ge den till någon annan. För de förstod att det var ett enormt ansvar och en enorm fitna. Att ha denna makt och dessa positioner. Så Allah al-Musta'an, denna besatthet av dunya, pengar och makt, förstör människor. Och därför ska man inte vara från dem som är besatt av dunya. Man ska inte ha dunya som sitt viktigaste mål. Det finns en väldigt vacker hadith som vi inte kan låta bli att nämna. Och det är en hadith där Anas ibn Malik säger att profeten Muhammad a.s. säger: Man kanit i dunya hemmuhu farraqa Allahu alayhi shamla wa ja'ala faqrahu bayna 'aynayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Den som har dunya som sitt viktigaste mål kommer Allah att göra saker och ting svårt för. Och Allah kommer att sätta fattigdom framför hans ögon. Och i slutändan så får han bara det av dunya som är skrivet för honom. Wa man kanat al-akhirah niyyatuhu ja'ala Allah ghina'ahu fi qalbihi وَجَمْعَ لَهُ شَمْلَ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَ. Och den som har nästa liv som sitt mål kommer Allah att underlätta saker och ting för. Och Allah kommer att ge honom rikedom i hjärtat. Och dunya kommer att komma till honom trots att han har vänt sig bort från den. Vilken vacker hadith. Så, är du besatt av dunya kommer du straffas av vad? Fattigdom i hjärtat. Du kommer aldrig bli nöjd och aldrig bli mätt. För att profeten Muhammad al-Islam, han sa att den sanna rikedomen är inte att äga mycket saker, utan det är att vara nöjd med det man har fått. Det är rikedomen av hjärtat. Så personen som bara strävar efter dunya kommer aldrig bli mätt. Han kommer bara se fattigdom framför sig. Allah kommer att göra saker och ting svårt för honom i livet. Han vid minsta problem finner att allting är svårt. För han förlitar sig inte på Allah. Han vänder sig inte till Allah. Och tre. Han kämpar och kämpar och kämpar. Och han är beredd att offra sin religion. För att få dunya. Men han får i slutändan inte en krona mer än vad som är skrivet. Medan personen som kämpar efter Jannah. Vad får han för någonting? Allah ger honom rikedom i hjärtat. Så även om han är fattig, han är rik. Allah underlättar saker och ting för honom. Och dunya kommer till honom trots att han inte bryr sig om det. Allah. Det står i ödet att du ska ha mat på bordet, du kommer ha mat på bordet. Subhanallah. Låt oss avsluta med ett råd från profeten Muhammad a.s. vilket också är en liknelse. En hadith som finns i Tirmidhi som berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Man khafa adlaj wa man adlaj balag al manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ala inna sil'atallahi al janna. Eller kama qal. I denna hadith så säger profeten alaihi salatu wasallam: Den som är rädd kommer att ge sig ut på resa i början på natten. Och den som ger sig ut på denna resa kommer att nå sitt mål. Är inte Allahs, eller är inte det som Allah har någonting dyrt? Är inte det som Allah har paradiset? Här så liknar profeten Muhammad a.s. återigen människan med en resenär. En person som är på resande fot. Vilket vi alla är i detta liv. Vi är på väg mot en resa. Vi är på väg mot ett mål. Och varje dag som går så närmar vi oss detta mål. Vi närmar oss döden. Där vi kommer att förflyttas in till nästa liv. Så vi är alla på en resa. Men här säger han: Men khafa adlaj. Den som är rädd. Och låt oss ta den världsliga liknelsen först. Yani den som är rädd. Sheikh bin Baz säger för en fiende på natten till exempel. Du är rädd för att på dagen kommer det finnas folk som står och rånar vid vägen till exempel. Men om du reser på natten kommer du slippa de här människorna. Så att snabbt förbi det här området, låt mig komma till mitt mål. Och låt mig skonas från dessa onda människor. Så den som tänker så här, att nej, jag måste fortsätta min resa, jag måste resa nu på natten för att nå mitt mål. Och han kämpar och han strävar och han ger inte upp. Och han har tålamod. Han kommer att nå sin destination i dunya. Och han kommer att klara sig från dessa brottslingar som härjar och rånar folk på vägen. Och samma sak är det med muslimen. Den som är rädd, inte för tjuvar. Den som är rädd för helvetet. Den som är rädd för att möta Allah på domedagen. Den som är rädd för graven, den som är rädd för Allahs vrede, kommer att ge sig ut på denna resa. Och han kommer att kämpa, han kommer att sträva, han kommer inte bli trött, han kommer inte bli lat. Han kommer också att nå sitt mål. Han kommer att nå paradiset. Och så säger profeten alaihissalam att Allahs sil'a, och sil'a är typ ägodel. Och han menar här paradiset, Allahs belöning, är någonting dyrt. Ghaliyatun. Någonting värdefullt och någonting dyrt. Yani paradiset är inte gratis. Det räcker inte med att du säger jag är muslim för att gå in i Jannah. Eller hur? Som tyvärr många muslimer tror idag. Att det räcker med att jag är muslim, pappa och mamma är muslim, khalas. Nej, det är inte så man går in i Jannah. Och det räcker inte på domedagen att du säger pappa och mamma var muslimer. Men jag var kriminell, jag sålde knark i centrum. Och jag vet inte vad, jag hade flickvän, jag gjorde inte salah, jag drack, jag festade. Det är inte så man går in i Jannah. Utan Jannah har ett pris. Det är inte gratis. Varför tror ni att bara en från varje tusen går in i Jannah på domedagen? Och 999 kommer kastas i helvetet. Och bara en av varje tusen kommer att få gå in i Jannah. Paradiset är inte så lätt. Och det är inte någonting som man kan smita in i. Utan det kräver att man i detta liv har sin korrekta aqida, tawhid. Och att man gör sina plikter, sina goda gärningar. Det är det som krävs för att få gå in i paradiset. Så Allahs pris är någonting dyrt. Och Allahs pris är paradiset. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss Jannah och att ge oss tawfiq till att klara denna resa och att han ska ta vårt liv i det bästa av tillstånd. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.